Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Hej allihopa och välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt av Ståpäls. Det är ju som ni hör en podcast som drivs av mig, Ida Utterklo och
Lukas Ternestål. Hur är läget? Du är trött. Du har sovit.
Jag är jättetrött. Det är ju andra veckan jag går på nu som jag har gått upp i halvtid. Och jag tror kanske att kroppen börjar komma i kapp och förstå att, nej men vänta nu. Nu, för förra veckan kände jag nästan ingenting.
Nej.
Men både igår och idag har jag varit väldigt trött.
Jag kan tänka mig det.
Men jag smsade med min vägledare idag och vi sa vi kör det här året ut. Okay. Så kommer jag antagligen få förlängt sen då, så att jag fortsätter då. Så skönt. Jag har verkligen fått tid att vänja mig.
Jo, men man behöver ju ta, alltså det tar ju några veckor innan man har kommit in i en viss liksom procent. Och då känns det ju dumt om man ska öka på för mycket och så känner man att nej men det här blev för mycket liksom.
Ja,
och
så nej, måste man det, så
backa tillbaka och ha sig.
Nej, det funkar inte. Nej, men så jag tror att antingen så är det bara jag som har något skov. Eller så är det kroppen som kommer lite i kapp.
Sen, det kan ju vara det.
Ja, igår hade jag en sån här saker funkar inte dag typ. Vad jag än gjorde, så, jag skulle sätta i en låda och den ville inte åka in. Och, nej men alltså det var sånt. Ja, och jag tappar saker och du vet. Mm. Så jag tappar ingen låda med kort som tur är.
Nej men det var ju...
Så slog jag i knogen på mitt långfinger. Slog jag i, inte bara en gång. Nej. Utan tre gånger har jag slagit i den. Först i ett handtag på ett skåp inne i arkivet. Mm. Jag gick och bar en låda med kartor. Och de är ganska stora så man liksom håller ju med hela handen. Ah, och så gick jag rätt in i ett handtag. Med knogen liksom ute då. Sen slog jag i den i bordskanten på skrivbordet. Och sen här hemma så slog jag i den i ett dörrhandtag.
Nej men.
Så jag har, den är alldeles blå och jag har så jävla ont alltså.
Ja, jag förstår det. Alltså fy. Det är ju hopplöst när man slår sig på samma ställe hela tiden.
Ja, nej men jag fattar inte. Så jag tänkte, jaha, det här måste ju vara en sån där ADHD-dag då.
Ja, men ibland kan man ju få såna här dagar då allting, man tappar allting man tar i, man fumlar, man snubblar, man vet fan inte, känner att hjärnan är som en jävla gröt.
Ja, det är de dagarna man inte riktigt kan formulera ord heller.
Man hittar inte rätt ord och ja.
Det var som på morgonmötet igår så frågade han så, ja men vad ska du, vad har du planerat för veckan? Ja, nej men jag varvar ju som vanligt de här besluten i ortnamnsregistret. Sortera namnkalker och lyssna på fornminnesinspelningar. Och de bara tittar på mig och så säger folkminnes. Fornminnes hade varit coolt, men... Ja,
men kanske ja. Man tänker rätt i huvudet, men det kommer ut fel.
Ja.
Ja, nej, men det är ju så. Men nej, men det, vissa dagar är sämre än andra, helt enkelt.
Ja, ja, nej, men
jag tror att det kan bli bättre.
Ja, det känns bara så himla onödigt att slå som man...
Jo, men det är ju som när man typ biter sig i kinden. Tror fan att man biter sig i den där jävla kinden 50 gånger till. Det är ju så ont som man...
Det här är ungefär lika, fast jag gör det med typ, ja, men som min knoge nu då, vilket är väldigt så här, hur ofta slår man i en knoge, och jag slår i den 3 gånger på samma dag.
Just,
men annars brukar det ju kunna vara att man går in i saker med samma ben på samma ställe eller liksom typ sånt där. Men det här var väldigt, och det gör ganska ont när jag böjer fingrarna, och det är ganska svullet, så jag bara så här, bara jag inte typ spräckte den här
knogbenet, vad heter det?
Nej, jag tror inte det, men det är en snygg blodnad, är det?
Ja, det är väl fint.
Som jag har varit,
du gillar ju blått, så att...
Ja, jo. Inte blåmärkesblå, tyvärr.
Nej, okej, nej. Ja, det var ju tråkigt.
Nej, men det. Så jag är lite trött, lite... Mm. Ja, men huvudet hänger ju inte med till 100%. Så jag kanske får dubbelkolla saker med dig under tiden du berättar idag.
Ja. Det är ju tur att det är jag som ska prata i varje fall. Även om jag också är lite trött, men...
Ja, men det är kanske det. Hur är det med dig?
Lite trött också. Men det känns som att man är det den här årstiden också. Det är liksom hör typ till. Jag var i Stockholm i lördags för att två barndomsvänner hade tagit sig dit. Och, ja, de ville att jag skulle komma och hälsa på och träffa dem.
Mm.
Och det var första gången jag såg solen på, jag vet inte när.
Hela november typ.
Ja, jag bara, finns solen fortfarande?
Jag tror förra veckan så sa de att vi hade 40 solminuter.
Ja, det kan inte...
Östersund hade ju noll.
Mm.
Men de har ju snö.
Ja, just ja. Ja, nej, men så att den såg jag äntligen, och då kände jag lite glädje i kroppen.
Mm. Lite så. Man får ju lite hopp liksom.
Jo, man får ju det. Men det är väl bra med mig i det stora hela. Jobbar och har mig. Har fokuserat nu hela söndagen och igår. Så har jag bara skrivit till podden. Och, imorgon ska jag APT, och det är alltid sådär lite halv... Alltså det är bra att ha det, för att man kan ju komma överens om saker, och man kan diskutera och lyfta grejer. Men det är såhär, då jobbar jag liksom från 8 till 7. Så det blir ju alltid såhär långa dagar liksom.
Men är det sådana timmar som ni får lägga i banken sen, eller?
Nej, de är redan avdragna liksom, så att de... Okay. Alltså från veckoschemat så är det ju liksom avdraget för de här mötena, så att det är ju redan liksom fixat så. Annars skulle jag behöva jobba längre dagar om jag hade haft APT på, på arbetstid.
Ja. Men det är ju i alla fall betald tid, det får man ju tänka.
Ja, det är det. Så det är ju inte helt fel.
Nej.
Ja.
Men såklart blir det ju lite längre. Men du hinner inte hem emellan heller då?
Nej, det är bara en timme emellan, så jag kände att nej, jag orkar inte. Det blir liksom så...
Det är ingen idé. Hade det varit två kanske du hade kunnat åkt hem, gjort något att äta, sen komma tillbaka.
Ja, precis. Men nej, jag kommer stanna. Jag har köpt lite mellanmål jag ska ta med mig som jag kan äta.
Ja, så kan du ju kanske passa på att göra någonting du behöver gjort. Ursäkta dig.
Vad gjorde Nox?
Jag kände hur det började dra i virkningen. Då började han dra iväg med min väska med garn.
Den ska jag ha. Jag ska också virka. Jag är jätteduktig på det.
Toker.
Ja, herre.
Lukas pratar om sitt jobb här. Jag vet att du inte tycker om barn, men...
Barn? Husch!
Du skulle se ibland när förskolegrupperna går förbi här. Då sitter han i fönstret och ser precis ut som tequila gjorde.
Ja, jättesur. Usch, barn. Det
de låter roligt. Ju, vet du.
Ja, de gör ju det. Det kan jag hålla med om att de kan göra. Låta. Så är det.
Ja.
Verkligen. Men det här avsnittet som jag ska ta upp idag, eller fallet heter det faktiskt, inte avsnitt, kommer vara långt. Förhoppningsvis så är det intressant, men det berör barn. Så det är lite jobbigt också.
Ja, jag har ju redan glömt vad det är du ska prata om. Vi hjälptes ju åt att komma på typ allting. Så jag har ju hört det, men jag har redan glömt det. Så.
Du kommer alldeles strax få höra detta.
Känner du dig redo?
Jag känner mig redo.
Ja, men då kör vi.
Ja. Och jag ska då prata om ett fall som jag har tagit från en dokumentär på Discovery Plus som heter How to Create a Sex Scandal. Och det är typ den källan jag också har. Det är en tredelad dokumentärserie som var väldigt innehållsrik med fakta och sådär. Så jag tänkte att jag kör på den bara. Så jag tänker att vi hoppar väl rätt in i det.
Och, ja, det tycker jag.
Innan jag kör igång i sig, så som ni hörde i introt, så kommer det här handla om barn. Och barn som far illa och sexuella övergrepp och allt sånt där som man önskar inte barn behövde bli utsatta för. Så tycker ni att det är jobbigt att lyssna på sådana saker, så kanske ni får hoppa över det här avsnittet helt enkelt. Men år 2004 så flyttar paret Margie och John Cantrell från Kalifornien i USA till Mineola, Texas. Och den här staden beskrivs då av Margie som en fantastisk liten stad som hon och hennes man då förälskade sig i. Och i den här staden så lever man ett lugnt och avslappnat liv. Det är ett konservativt samhälle och de flesta människorna i staden tror på Gud och går till kyrkan och sånt där varje söndag. Och,
ja, det är ju Texas.
Ja, precis. Väldigt typiskt så. Och till en början så upplevde Margie att det här var då ett, som sagt, fantastiskt samhälle. Men efter ett tag så började hon höra historier som då berättades runt om i stan. Och en dag så såg hon en artikel i tidningen som då hette Sex in the City. Och den här artikeln handlade om en swingersklubb i Mineola. Och det här var då ingenting som Margie visste någonting om. Att det liksom då fanns en sådan i deras lilla stad. Och efter att den här artikeln kom ut i tidningen så var det många i staden som inte kunde tro att det liksom fanns hos dem. För de tänkte så här, ja men här tror folk på Gud och alla är liksom, ja, du vet.
Jo.
Lite så. Och en kvinna vid namn Sherry Adams var delägare för den här swingersklubben. Och hon har berättat att oftast så var det kanske runt 10 par som träffades på den här klubben. Och de visade då filmer på tvn. Och då tänker jag, jaha, vad är filmer? Lite mer, ja, kanske inte riktigt vanliga långfilmer utan kanske annat. Och paren satt då och pratade med varandra och efter en stund så delade de då upp sig och så fick man då gå iväg med den man ville. Och ha lite rajtan-tajtan. Och Margie som vid den här tiden var mamma blev orolig över vetskapen att den här klubben fanns i deras samhälle. Så hon bestämde sig en dag för att köra till klubben för att liksom, ja, men kolla in vad det var för någonting. Och hon och hennes man John är baptister. Så när hon kom fram till den här swingersklubben så bad hon liksom så här om och om igen att den här klubben skulle stängas. Och kort därefter så stängdes den faktiskt ner.
Mm-hmm.
Så hennes böner blev väl besannade.
Mm.
Och hon berättar också i den här dokumentären då att hon vid 12 års ålder tog emot Kristus som sin frälsare. Och hon gick på college i Kalifornien och där studerade hon till typ administratör inom utveckling av småbarnspedagogik.
Jösses, det var väldigt specifikt.
Ja, verkligen. Men det finns ju, det finns nog säkert även här. Alltså, du tänker dig så här typ, vad heter det? Jag menar att du är en ja, man utvecklar pedagogiken på olika skolor. Det finns ju.
Jo, men jag tror ju kanske inte att du utbildar dig till specifikt det. Utan du läser väl någonting pedagogiskt.
Ja, men, jo, jag får ju hoppas det i varje fall. Men, nej, men det är väl, ja, det var lite kanske specifikt. Jag vet inte vad som finns exakt här i Sverige. Men hon fixade detta i varje fall. Och efter det så valde Margie att bli fostermamma.
Mm-hmm.
Och när hon då började ta emot barn så var de väldigt oroliga. Men hon hade då gett sig själv ett löfte, vilket var att inte ge upp på de här barnen. Och det var det som drev henne att fortsätta. Och under en period så var hon mamma till 15 tonåringar. Som alla då bodde hemma hos henne och hennes man.
Mm.
Och... på grund av att det här var väldigt krävande, alltså att ha barn som ja, men inte mådde bra och var oroliga och sådär, så bestämde de sig för att år 2004 gå i pension, betala av ett hus och börja liksom, ja, slappna av och titta på det de själva ville göra. Liksom.
Mm.
Och det var då som de bestämde sig för att köpa ett hus vid Lake Brenda i Mineola. Och vid den tiden så hade de 6 barn. Och när de hade flyttat dit så sa hennes ena son då en dag att hon var en så bra mamma och att hon borde hjälpa 1 eller 2 barn till. Och det valde då Margie att göra. Så hon fick då 6-åriga Hunter, 7-åriga Shelby och 4-åriga Carly som sina barn. Så då var de ju 9 barn helt plötsligt. Och Hunter då beskriver i dokumentären att innan de kom till Margie och när de var yngre så var de liksom, ja, bara barn. Och han och hans systrar lekte ofta så här cowboys och de cyklade med de andra barnen på gatan och han älskade sina sån här knallpulverpistoler och ja, liksom så. Och han menar också på att det liksom fanns ingenting som var dåligt med att vara barn på den tiden. För han växte väl upp säkert som vi under 90-talet liksom.
Mm.
Men sakta men säkert så började saker och ting förändras i deras liv. Och Hunter beskriver att han som liten inte minns sin pappa, utan han minns bara sin styvpappa Jamie. Och han berättar att Jamie och barnens mamma brukade bråka väldigt ofta. Och de här bråken brukade leda till att deras mamma svimmade av.
Mm.
Ja. Och som barn så förstod de ju inte då riktigt vad det var som hände mellan då Jamie och mamman. Utan, ja, barn har väl inte insikten riktigt. De förstod väl att det var någonting som inte stämde, men, men liksom inte riktigt innebörden. Och till slut så kom socialtjänsten och hämtade barnen. Då socialtjänsten hade fått information om att föräldrarna tog kokain och att barnen var försummade. Och Margie bestämde sig då för att ta emot barnen då hon ville hjälpa till. Och Hunter beskriver Margie till en början som väldigt rolig och sprudlande. Och som liksom en sån här mamma-personlighet som man som barn vill ha. Liksom någon som vill hitta på grejer. Och, ja. Men Johns personlighet var mer lugn och avslappnad och inte lika sprudlande och öppen som då Margie var. Och Margie beskriver att när barnen kom till henne så var de mycket bekymrade. Och hon berättar att en dag så var Shelby nere i sitt sovrum. Hon hade liksom en säng med typ så här sängstolpar som typ som en himmelsäng eller liknande.
Mm.
Och på den här stolpen då så menar Margie på att hon gjorde någon slags så här pole dance-grej. Och den här dansen såg inövad ut och Margie reagerade då på det här eftersom Shelby var ju bara 7 år vid den här tiden. Och Margie beskriver Hunter som svårhanterlig då han oftast var väldigt arg och våldsam. Och att barnen var alla extremt svårhanterliga. Och i dokumentären så säger då Margie att de alla var mycket unga men mycket trasiga. Så som sagt, vid den här tiden hade Margie 9 barn hemma hos sig. Och hon tänkte att om hon köpte en anläggning så skulle barnen kunna bo där. Och att det här då skulle fungera typ som ett grupphem eller ja, något sånt där som hon då skulle kunna driva. För hon upplevde väl att det blev många barn hemma hos henne.
Mm.
Och det fanns en byggnad i staden som då var ledig. Och den här byggnaden var då i själva verket där swingersklubben hade legat förut. Så hon bestämde sig då för att ta sig dit för att titta. Och hon tog då med sig John och så Hunter och Shelby. Och när de kom dit och klev in i byggnaden så var det så här fuktigt och mögligt överallt. För att det hade liksom varit övergivet alltså ett tag. Och det luktade väldigt illa och det gjorde då att Margie inte lät barnen gå någonstans inne i liksom, ja men inne i den här klubben.
Mm.
Och plötsligt så ska Shelby sagt att hon kände till det här stället. Och hon pekade då mot ett av rummen och sa att i det rummet så fanns det stora blommor och löv på tapeterna. Så Margie bad då Hunter öppna dörren och ja, det var sådana tapeter i det här rummet. Och Shelby sa även att det var där hon varit tvungen att dansa. Och hon förklarade att det förut funnits som ett bås med liksom en gardin som hängde för. Och hon berättade att Jamie, alltså hennes styvpappa, hade befunnit sig där. Och när hon hade dansat klart så var hon tvungen att gå och ge honom pengarna.
Mm.
Vilket man då kan liksom anta att okej, hon har liksom fått pengar för att hon har dansat för vuxna människor på den här klubben.
Mm.
Och det här var ju då något som Margie verkligen reagerade på. Så hon ringde till socialtjänsten som sa åt henne att ta dem till polisstationen på en gång. Och på polisstationen så skrev Margie ett frivilligt uttalande om vad som precis hade hänt. Och efter det så pratade polisen med barnen. Och barnen berättade då för polisen att det fanns ett rum inne på den här klubben då som kallades Jamie Pittmans rum. Och där brukade de dansa och spela teater. Och de berättade även att deras mamma Chantel var där. Och de berättade även att de hade lärt sig det här på en förskola. Vilket senare då kom att visa sig inte vara en förskola utan ett ställe för grooming. Och Margie trodde ju då att polisen skulle utreda den här saken. Men de avslutade ärendet inom 2 dagar. Ja, Och den här staden då, Mineola, ligger i Wood County. Och en annan stad vid namn Tyler ligger i Smith County. Och det är en stor skillnad på hur polismyndigheten liksom fungerar mellan de här olika countyn. Och Smith County har länge haft ett rykte om att liksom, så här, slå hårt mot brottslingarna och att de har en högre andel fällande domar och ja, men, lite mer liksom aggressiva, eller ska, vad ska man säga.
Mm.
Eftersom polisen i Mineola inte lyssnade på Margie så bestämde hon sig för att åka då till Smith County. Och inom åklagarmyndigheten där så fanns det en distriktsåklagare som bara hanterade mål som, alltså barnmål som hade med barn att göra.
Mm.
Och hon hette Tiffany Wickle. Och hon hade, visade sig, varit med i det här teamet då som hade tagit de här barnen från deras mamma. Så hon blev ju väldigt orolig över det här som de hade berättat.
Mm.
Så hon åkte därför till Mineola och sa åt polisen där att de skulle ta barnens rop på hjälp på allvar. Och hon tog även in en Texas Ranger som hette Philip Kemp. Och Tiffany kontaktade även Margie och berättade att hon skulle ta barnen till Smith County där då en Texas Ranger skulle träffa dem. Och i slutet av november så genomförde Philip Kemp då sin första intervju med Hunter och Shelby. Och Margie fick då sitta med under de här intervjuerna. Och i intervjun så berättade Hunter och Shelby att de varit på klubben och att de båda fått klä av sig sina kläder. Sedan så ska Shelby blivit tillsagd att röra Hunters privata områden. Och Hunter berättade även att hans jobb på klubben var att ta emot alla pengar och att han hade lärt sig det från sin mamma och från Jamie.
Mm.
Och efter deras förhör så tog Philip Kemp in deras lilla syster Carly för förhör. Och under förhöret berättade hon att vissa människor på klubben gnuggade. Och hon är ju 4 så att, ja. Och hon berättade sedan att det var Chantel, Jamie och Sheila, Sheila som gjorde det. Samt att Sheila gjorde dåliga saker. Och det visade sig då att Sheila är Carlys mormor.
Mm.
Och Carly berättade även att de tog, som de kallade det för, silly pills. Typ dumpiller. Som då egentligen var liksom, ja, alltså droger. Som de då skulle ta när Chantel tog dem till dumpillerdisken på klubben. Typ som en liten hörna där de hade tabletter, antar jag. Och Carly berättade även att den så kallade förskolan de gått på låg i Tyler. Och att det var där de gjorde alla de här dåliga sakerna. Och hon berättade att deras lärare hette Jimmy. Och Jimmy var gift med Sheila, Carlys mormor alltså. Och på det här groomingstället, som jag skulle kalla det för, skulle barnen då göra en film. Och den som filmade kallades Booger Red. Och Booger Red heter egentligen Patrick Kelly. Och han var då vän med Chantel och Jamie. Och de brukade umgås vid då Patricks husvagn som han då hade i Tyler. Och det visade sig då att det var i den här husvagnen som den här så kallade förskolan hade ägt rum.
Mm.
Och barnen intervjuades flera gånger efter detta och fler detaljer om information kom ju då fram. Och Shelby berättade i en intervju att hennes moster Gabby också brukade komma till swingersklubben tillsammans med Carly. Och Gabbys föräldrar var alltså Sheila och Jimmy. Och hennes syster är då Chantel. Så Chantels barn Shelby, Hunter och Carly såg då Gabby som sina syskon. Och de var i samma ålder, för de växte ju upp tillsammans. Mm. Så det är liksom ytterligare ett barn som sägs då ha varit med i det här.
Mm.
Och Gabby berättar i dokumentären att när hon var 7 år gammal och gick på en gymnastiklektion i skolan så hörde hon över högtalarna att hon då skulle komma till rektorns kontor. Och när hon kom dit så kom en från socialtjänsten för att hämta henne. Och hon togs då till ett center för barn för att då förhöras av Philip Kemp.
Mm.
Och där berättade Gabby att hon lärt sig saker från sin mamma och pappa. Och hon berättade även att det var vuxna som filmade. Men att det var olämpliga saker, så att de då hade bränt de här banden eller eldat upp dem.
Mm.
Och när Gabby fick frågan vad hennes mamma lärt henne, så sa hon, citat, hälften av hur man har sex. Så jag vet inte vilken del då, men ja. Och efter detta så beslutade Philip Kemp att lägga fram det första åtalet till en stor jury i Smith County mot Sheila.
Mm.
Och inom kort så blev hon arresterad och Gabby placerades då i fosterhem. Och inte långt efter det så arresterades även Jimmy, Booger Red, Jamie och Chantel. Och förutom dem då så arresterades en annan man vid namn Dennis Pittman. Och han var inte släkt med Jamie Pittman, men han var vän till Jamie och Chantel. Och efter att de hade suttit häktade ett tag så var det till slut dags då för den första rättegången. Och det var den mot Jamie Pittman.
Mm.
Och rättegången började i mars år 2008. Och Jamie, som då var 36 år gammal, anklagades för att ha tvingat små barn under 7 års ålder att ha sex med varandra och med vuxna. Och några av de som vittnade, det var ju då Margie och Philip Kemp. Och under hans vittnesmål så visade man bland annat intervjuerna med barnen. Och då åklagarens fall byggde på de här förhören med barnen, så fick även de vittna under rättegången. Och så gör man ju inte i Sverige.
Nej, jag tänkte på det.
Ja, jag har aldrig hört det i varje fall. Man kan ju ta deras vittnesmål. Men jag tror inte att man måste vara typ över 18 eller någonting. Kanske 16-18 för att vittna.
Mm.
Men den här rättegången varade bara i 3 dagar. Och juryn kom snabbt fram till ett beslut. För det tog juryn mindre än 10 minuter för att komma fram till att Jamie var skyldig.
Mm.
Och han dömdes för grovt sexuellt övergrepp mot barn och fick livstidsfängelse. Och den andra rättegången var då mot Chantel, som vid den här tiden var 29 år gammal. Och hon var då anklagad för sexuellt utnyttjande av barn. Och under rättegången så vittnade Gabby mot sin egen syster och bekräftade att hon hade då tagits till den här swingersklubben av sin syster. Och att hon tagit de här dumpillerna och att hon hade dansat där. Och även Hunter vittnade mot sin egen mamma. Och han berättade även han att han hade varit på klubben med sin mamma. Och fått uppträda och ta av sig sina kläder. Och i det här fallet då så överlade juryn i 2 timmar. Och fann sedan Chantel skyldig till 2 fall av sexuell handling mot ett barn. Och 1 fall av deltagande i organiserad brottslig verksamhet.
Mm.
Och hon dömdes till livstidsfängelse. Men hon var då tvungen att sitta minst 25 år i fängelse innan hon kunde bli villkorligt frigiven.
Mm.
Och den tredje rättegången var mot Patrick Kelly, alltså då Boogie Red. Och i ett förhör med polisen så hade Carly berättat att han hade använt tejp mot henne då, som han hade tejpat över hennes mun, runt fötterna och händerna. Och barnen berättade även att när de kom till den här så kallade förskolan eller groomingstället hos då Boogie Red, så fick de till en början dockor som de då skulle använda för att lära sig hur man då rör vid sig själv på olika sätt. Och de fick även klä på sig olika liksom kostymer och doktorskläder och sånt där för att de då skulle uppträda i detta. Mm. Och innan rättegången skulle börja så kom plötsligt Wood County-polisen till Margie och Johns hus och arresterade John. För det visade sig att han ska då ha förgripit sig på sin dotter för 20 år sedan i Kalifornien. Och den här dottern som heter Jenna var då Margie och Johns adoptivdotter. Så nu blev liksom han arresterad för detta mitt i hela den här röran. Så att, ja. Och hon då, Jenna, berättar i dokumentären att John gillade att titta på videos på människor som blev våldtagna. Och han gillade enligt henne små flickor. Och John ska ha tvingat henne att titta på de här filmerna med honom. Och när hon då berättade om detta för Margie ska hon då ha sagt att det var Jennas fel. Mm. Och Jenna beskriver Margie som väldigt manipulativ och ond. Och att bo i deras hus var som att bo i en tortyrkammare.
Mm.
Så, ja, här börjar man ju fundera lite vad som är sant och inte.
Mm.
Och Jenna växte upp i Kalifornien med en mamma som tog droger och som drack mycket. Och när socialtjänsten kom för att hämta henne och hennes syskon så var de undernärda och vanvårdade.
Mm.
Och efter att då de blev hämtade av socialen så ville Margie ta hand om barnen. Och det tog inte lång tid förrän både Margie och John började misshandla Jenna. För när hon var 7 år så började John enligt Jenna då blev fysiskt, alltså sexuell, med henne.
Mm.
Och hon berättade att Margie blev ondskefull och kränkte Jenna och kunde bland annat strypa henne och samtidigt berätta hur mycket hon hatade henne.
Mm.
Och på grund av detta så började då Jenna dricka alkohol när hon var bara 9 eller 10 år gammal. Och det var då för att försöka självmedicinera mot sin depression som hon hade drabbats av. Och Margie då i sin tur berättar i dokumentären att när hon adopterade Jenna år 1985 så hade hon då många problem. Och hon berättar om ett tillfälle när Jenna tog familjens katt och satte den i mikron för att mikra den. Men som tur var så upptäckte någon i familjen det här då och katten klarade sig.
Mm.
Men så att, ja, Jenna menar på att Margie är, eller var väldigt liksom ond och manipulativ. Medan Margie menar på att det var Jenna som var felet.
Mm.
Och år 2004, som jag då har berättat, så flyttade då Jenna med Margie och John till Texas. Och hon var då 24 år gammal. Och kort efter det så träffade Jenna en man som heter David, som hon blev tillsammans med och som hon senare gifte sig med. Och David berättade i dokumentären att han kom inte bra överens med Margie och John Och han kunde se att det var något skumt mellan Jenna och John.
Mm-hmm.
Och när nyheten nu då kom ut om den här swingersklubben och vad då Shelby, Hunter och Carly varit med om, så valde Jenna att berätta för David då om de här övergreppen som hon hade utsatts för. Och David föreslog då att hon skulle berätta sanningen för polisen, vilket hon då gjorde. Och Jacob, Margies och Johns biologiska son, menar i sin tur att alla de här anklagelserna mot sina föräldrar inte är sant. Och han berättar i dokumentären att han har mycket ilska mot Jenna, då han menar på att allt hon berättade för polisen var bara lögn. Så att det är mycket liksom så här, den säger det och den säger det och den säger så. Så det är mycket liksom ord mot ord hela tiden.
Mm.
Och när Margie och barnen, alltså då Hunter, Shelby och Carly var på Walmart en kväll, så träffade de Jenna och David där. Och Margie, som då berättade att hon inte hade klarat av att stänga ute Jenna från familjen på grund av det som hon då hade sagt om John, hade då bett Jenna att komma fram till henne i butiken. Liksom så här, kom, jag vill prata med dig.
Mm.
Och Jenna ska upprepade gånger sagt att hon inte kunde gå fram till dem. Och då så ska Shelby sagt att David var den tatuerade mannen som varit på klubben och som då hade förgripit sig på henne. Så dagen efter så fick Jenna en stämningsansökning från polisen, där det stod att Shelby, Hunter och Carly hade nämnt Davids namn och att han nu var inblandad i den här swingersklubben.
Mm-hmm.
Så polisen hämtade David och tog honom till polisstationen, och där fick han då klä av sig alla sina kläder förutom kalsongerna, som tur var, lite integritet kan man ju få. Ja. Och sedan så tog polisen bilder på alla hans tatueringar, för han hade nämligen väldigt mycket tatueringar, eller han har, han lever idag så att han har mycket tatueringar.
Mm. Mm.
Och det här gjorde då polisen för att barnen hade sagt i förhör att DJ:n på klubben, som de då sa var David, hade en tatuering av en drake på ryggen. Men David har inga tatueringar på ryggen.
Hmm.
Inte en enda faktiskt. Och eftersom polisen inte kunde koppla honom till klubben, förutom då att de menade på att han hade den här tatueringen på ryggen, så valde de att släppa David utan åtal. Men John var ju då dock fortfarande anklagad för övergrepp mot barn. Och när John häktades så sålde Margie allt de ägde för att hon då skulle ha råd med advokat till sin man.
Mm.
Och det skulle dock visa sig att domaren i fallet inte tyckte att det fanns tillräckliga bevis mot John. Så fallet lades ner.
Mm.
För det fanns helt enkelt inte tillräckligt många vittnen. Så att ja, de bara släppte det.
Mm.
Ja, jag tänker innan vi fortsätter så ska vi bara gå på en kort liten paus.
Ja. Yeah.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Mm. Ja, nu är vi tillbaka från pausen. Och ja, som jag sa innan, så det här åtalet mot John, det lades ner. Men det var dock enligt några i Mineola en konstig slump att Margies man anklagades för samma sak som hennes fosterbarn anklagade andra för.
Mm.
Och eftersom hela händelsen med John kom fram så hade rättegången mot Patrick Kelly pausats. Men eftersom det här nu lades ner så togs liksom förberedelserna för den här rättegången återupptogs helt enkelt.
Okej. Okay. Mm.
Och Patricks mamma då hade tagit ut sin pension för att kunna anlita en advokat åt honom. Och försvarsadvokaten som tog sig an fallet åkte till fängelset för att träffa Patrick där. Och där berättade Patrick att han kände Chantel och Jamie och att de kom och besökte honom med barnen. Och under de här besöken så umgicks de och lagade mat och sådär medan barnen lekte och ja, var barn.
Mm.
Och efter det ätit så åkte alltid alla hem. Och Patrick gick då ofta och la sig för att gå till jobbet dagen efter.
Mm.
Och han berättade att han visste inte ens att det fanns en swingersklubb i Mineola.
Nej.
Och hans försvarsadvokat letade efter fingeravtryck, DNA, blod, andra vittnen och rättsmedicinska undersökningar. Men det fanns ingenting av detta. Nej. Men en dag så kom en polis från Mineola till försvarsadvokatens kontor och lämnade av lådor med bevis som då den här försvarsadvokaten inte visste fanns.
Mm.
Och det här var då förhör och annan information från juni år 2005. Och i de här dokumenten så stod att polisen och distriktsåklagaren i Mineola då tittat på fallet och kommit fram till att det inte har något att gå på. Alltså att det inte fanns någon bevis mot Patrick.
Mm.
Och allt som kan visa att en tilltalade inte är skyldig ska enligt lag i USA lämnas över till försvaret. Och staten får inte samla in bevis, de får inte gömma bevis och de får inte ljuga om det. Men i det här fallet så hade de ju gjort detta. Så att, ja, det var ju inte jättebra.
Nej.
Nej. Och polisen då i Mineola hade under tiden som swingersklubben fortfarande var aktiv tagit sig dit för att kolla upp registreringsskyltar på bilarna som fanns där. För att de ville väl, ja, snoka lite, jag vet inte. Och de här handlingarna begärde nu försvaret ut för att då på så vis kunna kontakta de här personerna och förhöra dem och liksom se om de har liksom sett de här barnen i den här klubben.
Mm.
Men till svar så fick de att de inte kunde hitta några av de här handlingarna. Mm-hmm. Så att, ja, det var ju också lite skumt.
Mycket märkligt.
Ja. Och de fick också fram information om att polisen hade pratat med ägarna till swingersklubben i augusti 2008. Och i samtalet som inspelades så kan man höra att de berättar att några poliser kommit till en fest som de hade haft på klubben. Och det här var då poliser både från stadspolisen och länspolisen.
Mm.
Och när försvarssidan grävde djupare i detta så fick de reda på att Texas Rangern Philip Kemp förhörde en av ägarna vid namn Sherry då, hon som jag berättade om tidigare.
Mm.
Och det gjorde han då på åklagarens kontor. Och där ska han ha visat bilder på de tilltalade och liksom så här sagt till Sherry att ja, men den här vet ju vem det är och den här vet ju vem det är och den här har du ju träffat och den här har varit på din klubb och bla 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 bla. Och hon liksom svarade gång på gång bara nej, men jag känner inte dem, jag vet inte ens vilka de är.
Mm.
Och då ska Philip Kemp sagt till Sherry att hon ljög och att hon skulle hamna i fängelse precis som de andra, att hon skulle ruttna där.
Mm.
Mm. Och försvaret begärde då ut den här inspelningen från förhöret. Men det visade sig att det fanns varken det eller en rapport från det här förhöret.
Är man förvånad?
Mm. Och det är ju ytterligare en sak som är olagligt. Och det är ju då att förstöra bevis.
Mm.
Men ja, Philip Kemp, han hade även blivit förhörd av justitiedepartementet om den här ljudinspelningen och var den fanns. Och i det förhöret så berättade han att Sherry inte gav dem någonting och att hon förnekade allt och att förhöret innehöll inget speciellt. Vilket det innehöll ju att hon inte visste vilka de här människorna var. Och det kom även fram att under 26 års tid så har aldrig en Texas Ranger varit ansvarig för en utredning om sexuella övergrepp mot barn.
Mm.
Och en sak som försvarsadvokaten också reagerade på var varför han lät Margie sitta med under alla förhör och uppmana barnen att berätta det som de då berättade.
Mm.
Vilket också är lite konstigt.
Ja, det måste jag ju säga.
Ja. Och till slut så började då rättegången mot Patrick och under den begärde försvaret att rättegången skulle flyttas. Då försvarsadvokaten menade på att medlemmarna i juryn var väl medvetna om fallet och historien kring swingersklubben och att de bara såg den här historien, alltså ena sidan av historien.
Mm.
Men det blev dock ingen förflyttning utan rättegången hölls där den hölls helt enkelt.
Mm.
Och försvaret tog in Margie som vittne för de ville fråga henne om det som Jenna då hade berättat för polisen. Problemet var bara att Margies advokat i sin tur hade sagt åt henne att inte säga något under vittnesföret. Vilket hon då såklart inte heller gjorde. Och under rättegången så pratade även åklagaren om och om igen om att de två andra åtalade, alltså Jamie och Chantel, hade dömts och fått livstidsstraff. Och eftersom det var en annan jury då, så alltså, skulle ju de inte berättat det egentligen.
Nej.
Så försvaret protesterade liksom flertalet gånger kring att åklagaren tog upp det här. Men domaren lät honom göra det.
Mm.
Så försvaret fick liksom känslan av att de ville ha fällande domar. Det var liksom det de var ute efter.
Ja.
Och när rättegången var slut så överlade juryn i 2 timmar. Och de ansåg att Patrick var skyldig.
Mm.
Men det enda bevis som åklagaren hade, det var hörsägen. Det fanns liksom inga konkreta bevis mot Patrick.
Nej.
Och alla vittnen som liksom hade vittnat mot honom var barn. Och jag säger inte att man inte ska ta barns ord på allvar. Men
när det men inte de finns... Men de säger ju också, de vet ju inte vad sa hon till dem innan de kom dit.
Precis. Och jag tänker att det är en liksom en fällande dom som ska ge liksom livstidsfängelse, så känns det som att det borde finnas lite konkreta bevis, liksom DNA eller rättsmedicinska bevis eller någonting liksom mer med tyngd i.
Ja, alltså det tycker ju jag också.
Ja, verkligen. Och försvarsadvokaten ansåg ju att den här domen var ett hån mot rättvisan.
Ja, det håller jag med om.
Ja, det håller jag med om. Och en journalist på en tidning bestämde sig vid den här tiden för att skriva om det här fallet. Och för att kunna göra det så bestämde han sig för att intervjua andra fosterbarn som Margie då tagit hand om.
Mm.
Och en son kallade henne för marionettmästare. Alltså att man kan flytta och ha sig, alltså att man bestämmer väldigt mycket.
Mm.
Och barn hon tagit hand om i Kalifornien sa att hon var manipulativ. Och journalisten ville därför även prata med Margie Och efter att han då hade ringt henne många gånger så svarade hon till slut. Och under samtalet så beskriver journalisten att han gjorde allt i sin makt för att inte bli påverkad av henne och vad hon sa. Men inom bara några sekunder så upplevde han det som att han liksom drogs med av en så här omöjlig kraft som bara slukade honom i alla, hans, eller alla hennes berättelser och historier och känslor och allting. Och han menar då på att om hon är så mot vuxna, hur är hon då mot barn? Och efter den tredje rättegången så var det då den fjärde rättegången som skulle inledas. Och den var då mot Dennis Pittman. Och det var ju då vännen till Jamie och Chantel. Och Dennis advokat visste att han var oskyldig. Och under rättegångens första dag så hade då den här journalisten som skrev om fallet tagit sig till rättssalen. Och när Dennis kom in i salen så reagerade journalisten på att Dennis såg ut som att han liksom hade typ legat nedsövd på ett sjukhus. Alltså han var helt borta. Och i efterhand så har Dennis berättat att han fick 350 milligram thoracin, eller vad man säger, varje dag i fängelset. Och att det då fick honom att känna sig som en zombie. Och den här medicinen används främst för personer med schizofreni eller bipolär sjukdom. Och det är ju ingenting som han hade något av det. Så att han var ju helt borta liksom under hela rättegången. Och han berättade i dokumentären att han liksom kunde inte fokusera på någonting som sades. Och han hade ingen möjlighet att försvara sig själv. Och åklagaren gick ju liksom på som vanligt och ville ha en fällande dom. Och eftersom de tre tidigare åtalade hade fått fällande domar så tänkte liksom alla att ja, men han kommer ju såklart också dömas. Men under rättegången, när Gabby skulle förhöras, så hade hon hört den ena åklagaren säga till den andra att han skulle behandla Gabby som ett fientligt vittne. Och det här var då något som Gabby hade fått nog av, så hon började säga det åklagaren inte ville höra. Så när hon fick frågan varför hon inte ville prata om det hon tidigare berättat i de andra rättegångarna, så svarade hon att hon insåg att det aldrig hänt. Och när hon sedan fick frågan när hon då insåg att den här så kallade förskolan aldrig ägt rum, så svarade hon bara Gud. Och Gabby menar då på att det var Gud som fick henne att berätta sanningen. Och Gabby berättar då i rättegången att hon aldrig träffat Dennis Pittman. Och att det som hände var att barnen blivit hjärntvättade. Men trots allt som Gabby berättade under rättegången valde man ändå att fortsätta den. Och utan någon hänsyn till det som berättats så fann juryn även Dennis skyldig till anklagelserna och han dömdes till livstidsfängelse. Och efter den här rättegången så började Gabby må väldigt dåligt psykiskt. Och hon visste att hennes föräldrars rättegångar var näst på tur. Och hon berättade i dokumentären att hon var självmordsbenägen vid den här tiden. Och att hon till och med skrev ett självmordsbrev om det skulle vara så att hon inte orkade mer. Och på grund av det så kom rätten fram till att Gabby inte behövde vittna mot sina föräldrar eftersom hon då mådde dåligt. Men Gabby tror i själva verket att det var för att om hon gjorde det så skulle åklagarna inte få som de ville. Och innan dessa rättegångar kom ytterligare bevis fram om att åklagarna hade undanhållit viktiga bevis från försvaret. Och det här innebar att Gabbys föräldrar fick strafflindring. Och vid den här tidpunkten så hade hennes föräldrar suttit häktade i 4 år. Och Jimmy, Gabbys pappa, förklarade att han ville ingå ett avtal och erkänna något han inte gjort. Alltså då det här mot barnen.
Mm.
Och Gabbys mamma, Sheila, gjorde likadant. Och i utbyte av det här avtalet så fick de inte ha kontakt med Gabby förrän hon fyllt 18 år. Och de båda släpptes ur häktet i augusti 2010.
Mm.
Och Gabbys pappa då berättar i dokumentären att när han fick reda på att han inte fick ha ansvaret för Gabby längre, så var det den sorgligaste dagen i hans liv.
Mm.
Och Gabbys mamma berättar även hon att Gabby var hennes livskärlek och att hon fortfarande är det. Och Gabbys pappa berättar att media fått dem båda att framstå som monster och att de var de värsta avskummen på jorden. Och han berättar även att det inte är barnens fel att de fått genomgå vad de gått igenom, utan att det är Margie och Johns fel.
Mm.
Och efter att Gabbys föräldrar släppts ur häktet så lämnade försvarsadvokaten för Jamie, Chantel och Patrick in överklaganden om att få deras domar upphävda.
Mm.
Och man fattade då beslutet att deras domar skulle upphävas på grund av ett flertal bevisfel som domaren då i rätten gjort. Och han erbjöd de tre att förhandla om förlikning. Men Dennis då, Pittman, han hade fortfarande ett överklagande som var aktivt. Så på grund av det så erbjöds han inte en förlikning där och då.
Mm-hmm.
Nej, för att han hade ju precis blivit dömd och att de hade ju överklagat domen, och då kunde han inte erbjudas en förlikning också.
Men då måste de dra tillbaka överklagan, antar jag.
Ja, du kommer få höra vad som händer.
Okej.
Ja, och vid den tidpunkten så hade ju då Jamie, Chantel och Patrick suttit inne i 4 år, så de släpptes ur fängelset.
Mm.
Och Chantel berättar i dokumentären att Margie och John stal hennes liv. När hon kom ut ur fängelset visste hon att enligt lag så skulle hon aldrig få ha kontakt med sina barn förrän de alla fyllt 18 år.
Mm.
Så trots då att Chantel släpptes ur häktet så fick hennes barn vara kvar hemma hos Margie. Och Hunter, Chantels son, beskriver tiden hos Margie och John som den värsta perioden i hans liv.
Mm.
Han berättar att han alltid var orolig och rädd, och han beskriver Margie som ett djur.
Mm.
Och Carly, Hunters syster då, berättar om en sån här ryggkliar, en sån här back scratcher som kan vara i metall eller trä, du vet, en sån som man kan klia ryggen med. Och den använde Margie och John för att slå barnen med. Och de drog ner barnens byxor och slog dem på rumpan med den här. Och om, ja, barnen fick inte gråta, för att om de gjorde det så fick de en ny smäll. Och vid ett tillfälle så hade Hunter använt alla filtar i, ja, men i garderoben. Och på grund av det så slog Margie hans huvud i dörrkarmen flera gånger.
Nej.
Japp. För att han hade använt alla filtar. Man bara, okej.
Okay, han var, ja, men väl frusen?
Ja, men det får man väl inte vara.
Ja, det är tydligt.
Ja. Och år 2013 så påbörjades en undersökning av socialtjänsten då det inkommit flera nödsamtal från Margie och Johns oroade grannar. Och vid den här tiden var Hunter 15 och Carly 12. Och de togs då in för samtal hos socialen. Och kort efter dessa samtal så hölls en förhandling i familjedomstolen i Tyler som handlade om välfärden för de fosterbarn som Margie och John tog hand om.
Mm.
Och det man då kom fram till var att i och med vittnesmålen så beslutade domstolen att socialtjänsten tillfälligt blev ansvariga för barnen. Så att de togs alltså ifrån Margie och John.
Mm.
Och efter att barnen togs ifrån Margie och John så bestämde de sig för att flytta tillbaka till Kalifornien.
Mm-hmm.
Och år 2014 så bodde Gabby fortfarande i fosterhem och fick varken träffa eller prata med sina föräldrar. Men hon kom inte överens med sina fosterföräldrar och ville därifrån. Så hon sökte upp sin pappa på Facebook, även fast hon inte fick det egentligen, och kontaktade honom där. Och hon gav honom hennes telefonnummer och han ringde henne. Och dagen efter kom hon och hennes pojkvän på besök. Mm. Och det hade då gått 8 år sedan de träffades.
Oj.
Ja, så väldigt lång tid.
Mm.
Och efter att ha träffat sin pappa så bestämde sig Gabby för att rymma från sina fosterföräldrar. Och ringde då sin pappa som kom och hämtade henne.
Mm.
Och Gabby hade läst några av de här artiklarna som skrivits om fallet om då swingersklubben och kontaktade den här journalisten. Och det är samma som jag nämnde förut. Och hon ville då prata med honom. Och i det här samtalet så berättade hon att Margie och John hade öppnat hennes huvud och planterat saker i det.
Mm.
Hon berättade även att de hade ljugit för henne och att de hade förstört hennes liv. Och allt hon nu ville var att få fram sanningen.
Mm.
Och det var inte bara Gabby som gjorde det, utan även Hunter valde att ta tillbaka sina påståenden. Och en professor i psykologi vid namn Dr. James Wood har forskat kring intervjuer med barn. Och han har tagit del av allt inspelat material av intervjuerna då med Hunter, Shelby, Carly och Gabby.
Mm.
Och det han kunde se var att under intervjuerna så visar Margie kontroll över barnen på olika sätt. Och hon gav barnen signaler som visar att de skulle göra som hon ville. Till exempel, det var en stund som Hunter satt med händerna liksom så här framför ansiktet. Och hon tog tag i hans händer, bände ner dem och sa: nu vill jag att du berättar det du berättade för mig förut.
Mm.
Alltså väldigt liksom påtryckande. Och en annan sak han också reagerade på är att fast då Margie inte är fostermamma åt Gabby, så tog ändå Philip Kemp med henne i förhören med Gabby. Vilket man tänker så här, ja, men varför ska hon vara där? För att hon har ju ingenting med den här fostermamman, nej, att göra liksom.
Nej, precis.
Och när de inte fick några svar från Gabby så bestämde de sig för att låta Shelby förhöra Gabby. Alltså Shelby, barnet Shelby.
Mm.
Vilket också är... Mm, det kanske man inte gör.
Nej.
Så slutsatsen som han då kunde dra från allt material var att Margie och Philip Kemp bröt mot nästan alla regler kring hur man håller en barnintervju. Och han kunde även se att barnen utsattes för en extrem press under förhören.
Mm.
Och det som senare kom fram var att Margie kommit på hela swingers klubb sexskandalen. För att ju sämre ett barn mår, desto mer pengar får fosterföräldrarna.
Jaha.
Ja. Så Margie började påstå att barnen hade berättat att de blivit sexuellt utnyttjade för att få mer betalt. Och hon kunde till exempel prata med John och komma på historier om något av barnen som skulle göra att de till exempel fick $1,500 extra för det här barnet. Så hon hade liksom satt upp månadsinkomster på vad var det? Jag såg typ så här $190,000.
Nej.
Jo, jag tror det. Eller om det var typ, jag vet inte, men ja. Så mycket pengar.
Mm.
Och Shelby, hon har aldrig återkallat någon av anklagelserna och hon svarade aldrig heller på förfrågan om att vara med i den här dokumentären. Men ja, det har väl kanske sina anledningar.
Ja.
Och Chantel säger i dokumentären att hon aldrig känt att hon behövt förlåta sina barn, för det har inte gjort något mot henne. Utan de blev manipulerade att vittna emot henne.
Jo, sen kan de ju ha varit rädda.
Precis. Så att hon har liksom ingen, känner ingen liksom agg eller liksom någonting mot dem, utan det är mot Margie.
Mm.
Och när Chantel och barnen återförenades så hade hon känslan av att hon inte förtjänade att vara deras mamma. Och hon förstod inte ens hur de ville vara med henne. Och jag tror att hon har den känslan också för att hon från en början liksom tog kokain och sådär. Och att det var därför de togs ifrån henne från början. Så det låg ju mycket skuld hos henne. Och hon berättade även det att hon var tvungen att förlåta sig själv för att kunna vara mamma till barnen igen. Och att det har varit en lång liksom resa.
Ja, men det förstår man ju.
Ja. Och efter att Gabby då återkallat allt hon sagt i rättegångarna så återförenades hon även med sin mamma. Och hennes mamma visste inte att Gabby skulle komma. Utan Gabby överraskade henne utanför deras hem. Och hennes mamma förklarade för Gabby att antingen så kunde hon vara Gabbys bästa vän. Eller så kunde hon återgå till att vara hennes mamma. Och att det fick då Gabby besluta.
Mm.
Och Gabby bestämde sig till slut då för att hon ville att Sheila skulle vara hennes mamma igen.
Mm.
Och Chantel köpte ett hus till Carly. Och det är typ som en sån här mobile home. Alltså typ som en trailer. Alltså, ja. Och den här trailern då ligger typ mitt emot Chantels trailer. Alltså de bor väldigt nära med varandra.
Mm.
Och Carly hoppas att en dag kunna liksom bo tillsammans med sin mamma och sin mormor på samma liksom, vad ska man säga, samma mark. Ja. Och Hunter hoppas kunna bli klar med skolan för att få ett stabilare liv. Och han vill även vara närmare den familj som han har nu. Och 10 år efter att Chantel, Jamie, Sheila, Jimmy och Patrick friats så satt Dennis fortfarande inne.
Mm.
Och alla utomstående och journalister och allt sånt där trodde att ja, men snart så kommer han ju också komma ut liksom.
Mm.
Men han erbjöds aldrig någon förlikning. Och hans försvarsadvokat kollade ofta var han befann sig i liksom prövningen av villkorlig frigivning och hela den där biten.
Mm.
Och en dag såg han att det inte fanns information som visade att han liksom, ja, att han inte var i domstol längre. Alltså att det fanns det, att han liksom var inte inskriven någonstans längre.
Mm.
Och när då försvarsadvokaten och hans assistent kollade närmare på saken så fick de reda på att han tyvärr hade avlidit.
Nej.
Jo. För han hade drabbats av covid inne på anstalten och hade då dött till följd av det.
Mm.
Så den sista oskyldiga mannen visade sig då vara död. Och en reporter i dokumentären beskriver det som att han dog utan att ha fått berätta sin historia. Och utan folk som trodde på honom.
Mm.
Och hon säger att alla hade ett ansvar och att de svek honom på många sätt.
Mm.
Och trots alla liv som Margie och John förstörde genom sina lögner så ställdes de aldrig till svars. Och många tror att en anledning till detta var för att de som drabbats var människor som bor i sådana här trailer parks och människor som inte har pengar. Och i slutändan så är det inget som bryr sig om dem.
Mm.
Och det enda Margie ångrar är att hon lämnade sitt hem i Kalifornien från allra första början. Och då hennes och Johns drömmar.
Mm.
Och det var det
Ja, det var ju en jävla resa det också.
Verkligen. Så att det man från en början tror är en kvinna med hjärtat på rätt ställe som bara vill hjälpa utsatta barn och få dem att må bättre och få ett bättre liv, visar sig i slutändan vara den som har kommit på hela historien och som har satt oskyldiga människor i fängelse. Ja, och till och med en som dog av det. Eller inte dog av det, men dog där inne.
Ja, men precis. Mm. Han kanske inte hade fått covid om han hade varit ute, det vet
man precis. Inte. Det vet man inte heller. Så och de har inte fått stå till svars för någonting.
Nej.
Inte ett dugg. Inte betalat skadestånd, inte ingenting.
Ja, det är ju jävligt märkligt alltså.
Mm. Och det enda åklagarsidan ville var att få fällande domar. Oavsett om det fanns bevis eller inte. Och de gick bara på vad barnen sa. Och det barnen sa var ju det som Margie sa till dem att säga.
Ja.
Mm. Så. Ja. Så det var många liv som hon förstörde. Jag tror hon hade sammanlagt, så tror jag hon har tagit hand om typ så här 27 barn.
Mm.
Var de här bara är några då av dem, och många säger att hon var hemsk.
Mm.
Så att ja, nej. Det var en resa.
Ja, verkligen. Jag känner vissa paralleller till både det här som jag tog upp när de här tjejerna rapporterade sina våldtäkter och hur förhör och sånt gick till. Och
mm.
Det här att man skulle stänga fall så fort som möjligt. Och
precis.
Ja, och sen så känner jag igen det från de här pojkarna här i Sverige också. Och deras, hur deras förhör gick till. Och
mm. Ja, Kevin. Fallet.
Ja, jag kommer inte ihåg vad de två heter.
Nej, jag minns inte heller, men ja. Nej, men det är just det här med barn, att jag menar, om du säger till ett barn 10 gånger någonting, då tror de ju på det.
Ja, ja.
Om du säger att jo, men i det här rummet så finns det de här tapeterna, i det här rummet så finns det de här tapeterna, i det här rummet så finns det de här tapeterna. Alltså, ja, okej, ja, ja, det finns de tapeterna. Nej, men alltså.
Ja.
Och det är din mamma som har lärt dig detta. Det är din mamma som har gjort att ni skulle göra de här grejerna. Och alltså, ja, oj, ja, visst. Alltså, såklart att de tror på det till slut.
Ja, men vad ska de tro annars liksom?
Nej, men precis. Så att nej, det är fruktansvärt. Helt sjukt. Ja,
verkligen. Det finns inte så mycket mer att säga än så, tycker jag. Alltså, nej. Det är
rättsskandal.
Ja, gud ja.
Kan man ju lugnt säga. Mm. För det är ju inte många, alltså här i Sverige, då ska det ju verkligen vara ställt utom allt rimligt tvivel att det är den här personen. Och det ska vara liksom, man ska kunna koppla personen, man ska kunna liksom, ska finnas både bevis tekniskt och det ska finnas allt möjligt för att en person här i Sverige ska dömas.
Mm. Och ändå blir det fel här också.
Ja, ja, vi ska inte bli det. Och det kan ju bli att någon som kanske är skyldig inte döms, eller det kan bli att någon blir skyldig som ja, men som inte har gjort någonting alls liksom.
Ja, men som de här pojkarna då, att de.
Ja, eller han är ju, vet han, Jonah Linna. Jag vet han.
Jonah Linna, det är.
Men vad heter han?
Det är ju huvudpersonen i Keplers böcker.
Nej, men vad heter han?
Vem tänker du på? Han som bytte namn?
Nej, men han som var dömd och satt fängelse jättelänge i Sverige för det här mordet. Och sen så visade sig att det inte var han. Men heter han inte något sånt?
Jonah Linna är ju i alla nu fall polisen i Kepler-böckerna.
Jo, men det är det ju. Men vad heter han? Jag önskar att man kunde prata med de som lyssnar på podden.
Ja, eller hur? Någon sitter säkert och skriker namnet.
Ja. Vänta, oskyldigt dömd Sverige. Ah, Kajlina heter han ju.
Kajlina?
Ja. Det var samma efternamn i varje fall.
Det blir lite annorlunda.
Ja.
Men jag gillar verkligen, du sa Jona Linna med sånt självförtroende. Och så liksom bara, nej.
Nej, men han, det är ju det där Kalamarksmordet. Han blev ju dömd i 13 år. Och sen så fick han ju, ja, sen så lade de ju ner det, så han blev ju, fick ju skadestånd då i alla fall utan, men
ja, jo, jo.
Men det finns ju liksom även här, men det är ju inte här, är det ju mer att man friar ju alltså snarare än att man fäller. För att det krävs ju mycket för att det ska bli en fällande dom i Sverige.
Men så är det ju.
Så är det ju inte i USA, har jag ju märkt.
Nej, deras rättssystem är ganska osäkert, skulle jag vilja påstå.
Och sen också att det kan skilja sig så mycket mellan olika alltså polisdistrikt och...
Ja, men och sen, jag tycker ju vårt system med en liksom... Vi har ju inte en jury.
Nej. Nej, men alltså, det kan jag också känna är så här jättekonstigt. Varför har man en jury? Alltså egentligen.
Ja, men för de kommer väl in med förutfattade meningar av olika slag.
Ja, men det,
och det är därför valet av jurymedlemmar är så viktigt för försvar och åklagare, att men nu är vi i det här kantit och där är de både mest vita och det är en svart man som är åtalad, så det här kommer bli bra.
Ja,
alltså det är så funkar det ju inte här. Och det här är ju så noga med att nämndemän inte får vara jäviga på något sätt och
och
ändå kan det bli fel, men det blir inte fatala fel som det blir i USA.
Nej, men jag tänker också, varför ska en jury bestämma om en... Alltså, det är ju en privat person som kommer dit för att du ska vara jury. Och då säger de så här, du får inte läsa på någonting om detta. Du får inte prata med någon om detta. Du får inte bla 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 om detta. Bla bla, så här. Nej, men du har väl fortfarande fått höra talas om det. Du har ju sett det på nyheterna innan du blev jury.
Ja, men och sen är ju inte de kan ju ingenting om
nej, om rätts...
juridik eller kriminalteknik.
Nej, men det säger så här, är han skyldig eller inte skyldig? Man bara, ja, men jag vet väl inte. Nej, men alltså.
Det var ju det som hände med många fall då i början när man började med DNA.
Mm.
För då förstod ju inte jurymedlemmarna, eftersom de inte var
kunniga
inom medicin eller någonting.
Nej.
Då struntade ju de i DNA-bevis för att de fattade inte. Precis. Hade det då varit någon som kanske förstod på ett annat sätt, hade fallen gått åt ett annat håll.
Ja, ja, ja. Nej, jag tycker det är jättekonstigt. Jag vet inte. Jag har alltid tyckt att det har varit jättelustigt.
Ja, jo.
Men
det är väldigt ålderdomligt. Men det är ju USA. De lever ju...
Ja. De lever liksom på 1800-talet.
På 1700-1800-talet i vissa fall. Liksom. Mm.
Ja, ja, ja. Ja, så är det. Men, så var det med detta.
Ja, men tack så jättemycket för det.
Ja, det var väl så lite så. Eller något. och vill man kontakta oss så gör man...
Ja, har man lite längre meddelande eller liksom sådär, så kan man mejla på stapalspodcast@gmail.com. Annars så kan man följa oss på Instagram på stapalspodcast, och där kan man ju skicka ett meddelande eller kommentera på ett inlägg om man vill. Vi har varit lite dåliga båda två med att lägga upp bilder
den här säsongen.
Jag får skylla på att jag är väldigt trött i huvudet efter jag kommer hem från jobbet.
Jo, men man blir
det är mycket, mycket jag glömmer och mycket som skjuts upp och...
Ja, verkligen. Ja. Det är ju
vi ska försöka bli lite bättre. Men
det ska vi.
Som sagt, där går det ju alltid att skriva till oss och sen mail om man vill.
Mm.
Och det ser vi ju att några av er har hittat till både Instagram och till mailen, så det känns skönt.
Verkligen. Det tycker jag också. Det är jätteroligt att få lite feedback och lite tips och sådär. Så det tackar vi alltid för. Men tack för att ni har lyssnat på det här avsnittet.
Ja, tack så jättemycket.
Så får ni ta hand om er i höstmörkret.
Ja, bor ni på en plats med mer solminuter, njut.
Verkligen.
Ni uppe i Jämtland, håll ut.
Ja, lite så. Vi här i mitten får bara stå ut.
Ja, det får vi också.
Ja.
Men ja, nej, men ta hand om er så hörs vi ju nästa vecka.
Ja, vi hörs nästa vecka.
Hej då!
Hej då!
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.